Mattias Linderoth läser Min far hade en dröm av Barack Obama. Vi är främlingar och gäster hos dig, liksom alla våra fäder. Första krönikeboken, 29:15. Förord till nya upplagan. Det har gått nästan ett årtionde sedan denna bok först publicerades. Som jag nämner i originalets inledande kapitel infann sig möjligheten att skriva den medan jag fortfarande gick på juristutbildningen i samband med att jag hade valts till den första afroamerikanske ordföranden någonsin för Harvard Law Review. Efter att jag uppmärksammats en smula i pressen fick jag ett förskott från ett förlag och började skriva. Min utgångspunkt var att berättelsen om min familj och mina försök att förstå den berättelsen skulle kunna säga något om de klyftor mellan raserna som har präglat det amerikanska medvetandet och om de flytande identiteter, sprången i tid, kulturkrockarna som präglar vårt moderna liv. I likhet med de flesta andra debutförfattare var jag fylld av hopp och förtvivlan inför bokens utgivning. Hopp om att boken skulle lyckas bortom mina ungdomliga drömmar. Förtvivlan över att kanske ha misslyckats att säga något som varit värt att säga. Verkligheten landade någonstans däremellan. Recensionerna blev hyggligt positiva. Folk dök faktiskt upp på de högläsningar förlaget ordnade. Försäljningen gick under all förväntan. Så efter några månader återgick jag till vardagen. Jag var övertygad om att min författarkarriär skulle visa sig kortlivad, men glad att jag hade genomlevt det hela med värdigheten någorlunda i behåll. Under de 10 år som följde hade jag inte mycket tid över till reflektioner. Jag drev ett projekt för väljarregistrering i valrörelsen 1992, grundade en advokatbyrå med inriktning på medborgarrättsfrågor och började undervisa i konstitutionell rätt på University of Chicago. Min fru och jag köpte hus, välsignades med 2 underbara, friska och busiga döttrar och kämpade på för att kunna betala räkningarna. När en plats blev ledig i delstatens lagstiftande församling 1996 övertalade några vänner mig att ställa upp i valet. Och jag vann. Innan jag tillträdde hade jag blivit varnad för att politiken på delstatsnivå saknar den glamour som utmärker dess motsvarighet i Washington. Man arbetar för det mesta obemärkt och med frågor som mannen eller kvinnan på gatan tryggt kan strunta i. Regler om till exempel husvagnar eller utformningen av skatteavdrag för värdeminskning på jordbruksmaskiner. Ändå var det ett tillfredsställande arbete. Främst för att delstatsfrågornas skala tillåter att man uppnår konkreta resultat, utvidgat sjukförsäkringsskydd för fattiga barn eller en lagreform som motverkar att oskyldiga döms till döden inom en meningsfull tidsram. Det är också så att när man befinner sig i en stor industripräglad delstatskongressbyggnad får man varje dag ta del av en hel nation i ständigt samtal. Innerstadsmödrar och majs- och bönodlare, utländska daglönare sida vid sida med finanskillar från välmående förorter. Och var och en kämpar de för att höras, var och en är de beredda att berätta sin historia. För några månader sedan vann jag Demokraternas nominering till en plats som amerikansk senator för Illinois. Konkurrensen var hård, med mängder av välfinansierade, skickliga och framstående kandidater. Själv hade jag inga tunga organisationer bakom mig och ingen privat förmögenhet. Jag var en svart man med konstigt namn och betraktades som en högoddsare. Så när jag fick majoriteten av rösterna i Demokraternas primärval, i vita liksom svarta områden, i förorterna liksom inne i Chicago, blev reaktionen snarlik den som följt när jag blev vald till ordförande för Law Review. Politiska kommentatorer uttryckte förvåning och genuina förhoppningar om att min seger signalerade att rasfrågan skulle få ta större plats i politiken. I svarta kretsar fanns en stolthet över det jag åstadkommit. Den stoltheten blandades 50 år efter domen i fallet mellan Brown och Board of Education och 40 år efter att rösträttslagen gått igenom med frustration över att det ännu skulle vara något att fira.